deeper into your soul. Buffalo Stance med Nene Cherry här i morgonpasset i P3. Och klockan har blivit 7, det betyder att Matilda är på plats för det senaste nytt. Varsågod Matilda.
Tack! En tjej i 20-årsåldern knivskars utomhus i Lysekil strax efter midnatt. Och tjejen togs till sjukhus med ambulans med oklara skador och en kille i samma ålder greps vid platsen. Det är enligt polisen som har inlett en förundersökning om mordförsök och övergrepp i rättssak. USA förbjuder nu medborgare i 12 länder att resa in i landet, bland annat från Iran, Somalia, Eritrea, Haiti och Afghanistan. Och medborgare från 7 länder till begränsas i att kunna resa till USA, och det gäller bland annat Kuba och Venezuela. Och vi stannar kvar i USA, för regeringen där har stoppat alla internationella studenter från att söka visum. Och det är något som skapar frustration bland svenska studenter. Det berättar Gustav Göransson som pluggar samhällsplanering vid Lunds universitet och ska gå på University of California i höst.
De som ska iväg på utbyte är både nervösa, stressade och lite pressade av det faktumet att de inte vet vad som gäller just nu.
Det var i förra veckan som USAs utrikesdepartement beordrade ambassaderna att pausa alla studentvisumansökningar medan de förbereder en utökad granskning av studenternas sociala medier. Beslutet motiveras med att man vill säkerställa att ingen av de sökande utgör en säkerhetsrisk för USA. Och enligt Gustav Göransson vågar många studenter nu inte säga vad de tycker och tänker på sociala medier.
Med tanke på de resurser, den tid man har lagt, allting ifrån att bara ha hittat boende och lagt pengar på det till att ha spenderat flera år på att kanske fixa upp de betygen man har för att kunna komma iväg på det här utbytet, gör att man inte riktigt vågar uttrycka sig.
Men Gustav Göransson känner sig ändå hoppfull över att de flesta kommer att få sina visum klara i tid.
Men självklart så är ingenting säkert om man är beredd på att stanna hemma istället.
Och nu om det här. Rummet fjär, det fjär. Ja, det handlar om Will Ferrells film Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga från 2020 som nu tar sig till Broadway och blir musikal. Men musikalen är i det så kallade utvecklingsstadiet och något premiärdatum har inte satts än.
De lyricsen kunde Margret.
Verkligen.
Ja, men det är ju, ni vet ju varför. Det är ju då isländska. Ska vi gå som en slags kick-off eller konferensresa på musikalen när den är premiär?
Var det på Broadway eller West End?
Broadway.
Alltså självaste.
Självaste Broadway.
Det blir skattebetalarna som får stå för det.
Kaffe, vatten och liksom, alltså så, rimlig tvål på toa. Riktiga nej.
Pissbiljetter kommer vi få. Titta bakom en pelare.
Ja, ding dong.
Tack Matilda.
Tack. P3, Sveriges Radio.
Sit back, relax, just go slow. That's right, the tide, the mojo.
Jojo med killen här i morgonpasset i P3. Och vår gäst sitter kvar. Vi har alltså Daniel Olsson, Expressens grävreporter, med oss. Vi pratar om MC-gängen i Sverige idag. Och vi måste ju prata lite om hur deras kopplingar till övriga samhället ser ut. Vi kan väl börja kanske med hur skiljer sig de här motorcykelgängen mot andra kriminella nätverk? Kan man säga någonting om det? Förutom motorcyklarna då?
Ja, alltså, det man kan säga är väl egentligen stabiliteten. Att det här är ju organisationer som, bara för att du ska bli medlem, så tar det ganska många år att bli medlem. Och det, om man går igenom vilka som är medlemmar, så är det ju det att de är ju det under lång tid. Om en president eller så blir häktad eller dömd under flera år, då rasar inte organisationen samman, utan man har en väldigt stabil organisation. Och det har man ju sett att de har klarat sig igenom. Alltså, de står kvar medan andra faller, så att säga. Och så när det gäller de kriminella nätverken, så är det ju väldigt mycket mer beroende av enskilda personer. Och så är det ju inte i det här fallet.
Mm. Hur ser processen till ett medlemskap ut ungefär?
Ja, och det är också där, alltså där får man också se den här, när jag började prata här liksom kring att vi har medlemmar, 100 stycken i vardera Hells Angels och Bandido, och sen så har vi de här lojala klubbarna. Väldigt ofta kommer de från de här lojala klubbarna, från diamantklubbar eller andra MC-klubbar, och så rekryteras de in dit. Och då blir man först en så kallad hangaround eller hängis.
Det känns som en väldigt nedlåtande.
Ja. Det är en person som liksom, ja, är med och kanske gör småsysslor och sånt där. Och sen kan du då
småsysslor, städa eller typ
städa,
sälja,
stå i baren, okay, göra små, alltså, det blir också så här, sen steget efter det där, då du blir prospect eller provmedlem, då blir du det till en enskild medlem som mm-hmm. är och får serva den personen ganska mycket. Man ser ganska ofta att det är en fullvärdig medlem som har en prospect som också man begår brott tillsammans med, mm-hmm. där prospekten får göra skitgörat, så att säga. Och det pågår under en tid innan man med ett enhälligt beslut på ett möte då kan besluta efter en tid att nu är den här personen värd att bli medlem då, helt enkelt. Och det processen är, det här kan ju ta ungefär 3 år eller så, lite beroende på.
Och hur ser det ut då, alltså mellan gängen, konflikter och så vidare, kan du berätta någonting om det?
Ja, alltså Bandidos och Hells Angels, de har ju haft ett renodlat, man pratar ju om det stora nordiska bikerkriget, där det dog 11 medlemmar och även en civil liksom, som inte var medlem under det kriget. Det var närmare 100 skadade i mitten av 90-talet. Då var det att Hells Angels hade etablerat sig i Norden, och så kom Bandidos och ville också finnas där, och Hells Angels ville absolut inte ha den konkurrensen. Efter flera år av där man sköt pansarskott på varandra, bombade varandra, sköt ner varandra, så ingick man vad man kallade för ett fredsavtal, som gjort att man nu säger man att vi accepterar att vi är två, men sticker upp någon annan, då ska vi kasta ut dem då. Och det har ju hänt då med Comanches och flera andra, eller så här, att de har kommit upp. Det har varit andra grupper som finns i USA som har kommit upp, och då har man även begått mord. Till exempel när Outlaws MC skulle försöka etablera sig för några år sedan, då mördades flera ledande personer. Och och där har man också dömt personer i Hells Angels-miljön för det.
Ska vi gå in lite på det här med kopplingar till politiken då? Hur ser det ut? MC-gängens kopplingar till politiken?
Ja, vi gjorde tillsammans med researchföretaget Acta Publica inför valet 2022 en stor granskning av alla politiska partier, och då kunde vi ju hitta ändå 64 stycken kandidater som hade kopplingar till den kriminella MC-miljön, samtidigt som alla partier pratar om att man ska bekämpa gängmiljö.
Vad kan en koppling till en MC-miljö vara? Kan det vara att min brorsas syrras tax gamla Mattes hunddagis föreståndare har en man som är? Alltså, förstår du, vad är en koppling?
Nej, absolut inte. Det här är personer som har varit på fester, som är med i stödgrupper, som i sociala medier eller på annat sätt står med sådana supportkläder. Flera stycken har haft just det här lojalitetsmärket på västen, varit i sådana grupper. Personer som har varit medlemmar i Hells Angels eller Bandidos, det är den typen. Och det som var också väldigt viktigt, det var att kan du idag ta avstånd från Hells Angels eller Bandidos? Och då var det alltså politiker som ena stunden säger att vi ska bekämpa gängbrottslighet, men de kunde inte göra det. Och sen har vi återkommit, vi avslöjade hur SD-ledaren Jimmy Åkesson på sitt bröllop hade en av ledarna för Comanches där, och även haft dem på hemmafester. Och nu de senaste 2 veckorna har vi gjort en koll av alla partier igen. Och då är det återigen att det är Sverigedemokraterna som är ut. Märker sig då att det vi hittat hittills då har vi publicerat 9 stycken fall med politiker som har kopplingar åt i framförallt Hells Angels.
Hur ser det ut då bland alltså, partierna eller politiker gällande att vad ska man säga, attackera det problemet? Alltså man hör ju väldigt mycket om hur ska vi lösa gängkriminaliteten i Sverige, men finns det liksom specifika åtgärder mot MC-gängen eller så där? Kan man säga någonting om det?
Nej, inte egentligen mot MC-gängen. Det är faktiskt just nu i Danmark så har de ju att de ska förbjuda Bandidos. Det finns en sån pågående process för det. Något liknande finns inte i Sverige, utan här är det ju kriminella gäng som sådant som man där har sett att verka. Det finns ju inget förbud mot organisationerna eller sådär. Men det som vi har sett med de här politikerna, det är ju att de finns i en miljö, i en social miljö där de uppenbarligen har haft svårt att ta avstånd från dem, för att det är deras egna vänner och sådär. Mm. Och jag tror att det som är väldigt viktigt är ju att polisen har ju många gånger varnat för infiltration, och det är ju ett av kriterierna för grov organiserad brottslighet enligt den definitionen som polisen har, att det är grupper som har en otillåten påverkan mot politik, mot myndigheter. Det är liksom ett av de kriterierna för att det ska bli grov organiserad brottslighet, som det är 11 kriterier, och det ett av dem är just det. Och därför så är det flera som har sett detta som väldigt allvarligt när det är politiker som är invalda eller kandiderar som faktiskt som inte kan ta avstånd från någonting som polisen bedömer som grov organiserad brottslighet.
Händer det någonting med den frågan då efter era avslöjandet? Alltså, märker man av att det är någon som försöker ta tag i att hej, hörni, det finns kopplingar till grov organiserad brottslighet i svensk inrikespolitik?
Ja, nu, vi är ju mitt inne i den här granskningen och har ju flera publiceringar på gång, fler och sådär. Mm. Men det är ju absolut, det är ju jätte... I tidigare veckan så var det ju Tobias Bodin från Socialdemokraterna var ute och krävde att Ulf Kristersson skulle agera här med tanke på att Sverigedemokraterna är en del av regeringsunderlaget och även har ordförandeposten i justitieutskottet och aspirerar på att bli justitieminister eventuellt om de liksom skulle sitta i regering. Att det då är ännu viktigare, till exempel. Sverigedemokraterna är väldigt noga med, ska jag säga då, att det här är, de menar att det är enskilda lokala exempel och att det inte är en del av ett mönster då. Samtidigt har vi kunnat visa att det är väldigt, väldigt många sådana här exempel och att det också gäller partiledaren faktiskt.
Upplever du att det här med MC-gängen, att den frågan har hamnat lite i skymundan i bevakningen av gängkriminalitet med tanke på att hur länge du har jobbat som krimreporter? Hur tycker du att det ser ut?
Ja, men det gör det ju. Alltså, rent krasst är det ju så att polisen bedömer att Hells Angels och Bandidos är grov organiserad brottslighet. Det är två organisationer som uppfyller precis alla kriterierna för det, vilket gör dem lite unika jämfört med de här Foxtrot och de här andra kriminella nätverken. Men det är också så att de kriminella nätverken ser man ju väldigt mycket mer av med bomber och mord just nu. Det var ju mer av dem på MC-gängen tidigare, även om vi just nu så pågår det 2 mordutredningar mot bara en enda av Hells Angels avdelningar. En av dem har just nu 2 pågående mordutredningar mot sig. Så att det finns ju även där. Men det är ju inte konstigt att man kanske mest hör av de andra. Men rent krasst så är de också grov organiserad brottslighet. Mm. Och ofta i debatten så är det nog att man pratar kanske mer om att arbeta mot förortsproblematik och sådär. Och det träffar nog inte riktigt Hells Angels till exempel.
Mm. Det jag skulle fråga är, kommer detta dem till gagn? Alltså, är det här positivt för MC-gängen?
Ja, både och kan man säga. Alltså, när det gäller särskilt, jag har ju mest kollat på Hells Angels, så Hells Angels gillar ju att agera mer i lugn och ro. Mm. Om polisen sysslar ute i förorterna och ger sig på där, då kan de agera mer i lugn och ro med sin mer lukrativa, alltså jobba med ekonomisk brottslighet och sånt där. Det de är väldigt rädda för, det är att det ska bli för mycket uppmärksamhet kring deras brottslighet. Att till exempel detta att det finns mordutredningar som pågår, det är inte bra för dem när de samtidigt ser hur Bandidos är på väg att förbjudas i Danmark. Man har en stor rädsla för att något liknande ska ske i Sverige. Att det ska bli en stor uppmärksamhet kring deras brottslighet och att det ska komma förslag på att, som de brukar säga internt, stänga våra gårdar, ta våra motorcyklar. Det är de ju väldigt, väldigt rädda för. Och därför så, ja, de vill ju ha någon form av stabilitet. Så.
Daniel Olsson, gravreporter på Expressen, tack för att du kom till Morgonpasset.
to a con star. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket watching blast off. And I'm feeling so electric, that's my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating.
Levitating, Dua Lipa, morgonpasset i P3 med Margret Atladotter och Linnea Wikblad.
Jag tycker inte att man får publicera artiklar om mig utan att fråga.
Berätta allt vad hänt.
Nej, men man går in på TV4-nyheterna och liksom bara plötsligt stöter på en artikel med en artikel om mig. Och det är liksom så...
Vad fan är det nu?
För det är liksom inte så, jag är helt öppen för att bli liksom... Alltså granskad i min position, ja. Alltså som ändå liksom public service och så. Men att
när du är en offentlig person.
Jag är en offentlig person och sådär liksom. Men att bara bli liksom så
uthängd
på det här sättet tycker jag känns jättetråkigt.
Berätta genast vad jag...
Här går snackssugna elefanten rakt in i butik. Hugger in på riskakor och ägg. Se bilderna. I do not condone this massage.
Det är för jävligt när folk smygfilmar den.
För jävligt.
Och smygfotar den. Och nu har liksom TV4 klivit över den gränsen. Jag trodde mer om TV4.
Snacksugna elefanten.
In i butiken.
In i butik.
Vill du dela med dig av liksom mer info? Jag behöver mer info.
Det är då en vild elefant från speaking. Vilda elefanten. Från en nationalpark i Thailand som då bara har typ tagit en liten walk, ja. Och gått in i en lokal butik. Det blev ju då panik. Panik utbröt, med människor i lokalen flydde ut på gatan. Elefanten, som är känd under namnet Plai Biang Lek.
Vackert.
Jättefint. Dök plötsligt upp då och sökte igenom hyllorna med snabeln i jakt på snacks.
Och föll för riskakor.
Mm, men efter 10 minuters övertalning lämnade elefanten och satte kurs ut mot skogen igen. Ingen människa kom till skada.
Solskens ändå.
It's how I roll.
Men gör aldrig det igen, TV4.
Aldrig mer.
Aldrig någonsin igen publicera rörligt material.
Ha lite publicistisk integritet när det kommer till att bevaka mig.
Du, det är en person, eller flera personer som har skrivit till oss, med följande. Ni kan inte ha en flaska med vatten liggandes i kylen som är märkt med gästvatten.
Ja, det är min magmun eller svalg. Det är så pinsamt när det händer. Alltså, apropå att vi kan få på sin höjd svalt vatten i kranen där ute. Jo, men alltså...
Men det tänker inte vi göra.
Nej, men alltså, den där kylen är också... det är inget man lägger in gästvatten i.
Jag känner mig så skyldig att jag har flertalet yoghurtar där som är från så 2023.
Det skulle verkligen... Det förvånar inte mig.
Men tack för tipset. Ooh, baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Ooh, baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yeah. Give me the mic so I can take it away. Off on a natural charge, bon voyage. Yeah, from the home of the Dodger Brooklyn squad. Wu-Tang killer, he's on the swarm. Rain on your college ass disco dorm. For you to even touch my skill, you gotta go to one killer B, and he ain't gonna kill now. Chop that down, pass it all around. Lyrics get hard, quick cement to the ground. For an EMC in any 52 states, I get psycho killer Norman Bain. My producer slam, my flow is like bam. Jump on stage and then I dip down. Ooh, baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it.
som skinner finner det som är inne om. Och en stund och en viss en far dig till rut. Och en håller och säger, nej, det är fast. Och en dricker de inne i bollen. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Give me the mic so I can take it away. Off on an absolute charge, bon voyage. Yeah, from the home of the Dodgers, Brooklyn squad. Wu-Tang killer, her bees on the swamp. Rain on your college ass, it's so dumb. But you didn't even touch my steel. You gotta vote the one killer bee, and you ain't never kill now. Drop that down, pass all around. Lyrics get hard, quick cement to the ground. But any MC in any 52 states, I get psycho killer, Norman Bass. My producer slam, though it's like bam, jump on stage and then I dent down.
Shimmy, shimmy, ja, Older the Bastard, morgonpasset i P3.
Jag vill jättegärna ta i tuttar.
Alltså det sjuka är typ så här, vi måste prata lite om Kylie Jenners tuttar.
Mm.
Och det är någonting, ja men det är någonting oerhört som har hänt. Ett skifte skulle jag säga i populärkulturen. När Kylie Jenner igår, eller om det var i förrgår, svarar på en TikTok. Alltså det är en kvinna som gör en TikTok-video där hon i princip vädjar till Kylie Jenner och säger, Kylie, snälla, berätta hur du har gjort dina bröst.
Mm.
Alltså för hon är ju oerhört vacker, Kylie Jenner, och har riktigt feta tuttar.
Mm.
Jag vet inte vad, alltså det är typ lite märkligt senaste tiden tycker jag med henne. Eller märkligt och märkligt, men hennes stil är så här strippa typ.
Mm.
Det kanske är bara jag som är avundsjuk liksom. Jag vet inte, men det är ändå, hon är väldigt lättklädd på sin Instagram.
Men det är ju verkligen, alltså, man märker ju ändå vad, att det finns nivåer inom plastikkirurgi.
Det är det.
Alltså för att, alltså hon,
jag ska ta fram tuttarna här nu.
Jag tycker ju liksom att jag tycker ju att allt som oftast så ser man ju plastikkirurgi.
Ja.
Man läser ju det som detta är plastikkirurgi.
Ja.
Men henne läser man inte det. Man bara vet att det är så.
Man vet att det är så, alltså, och det är väl också, det kanske lite sorgligt, men så här, vi som följer de här personerna mycket kan ju verkligen se, alltså när så helt plötsligt så är det en ny näsa, eller helt plötsligt är det liksom en rumpa som inte var där innan, eller helt plötsligt så är tuttarna antingen väldigt mycket mindre eller väldigt mycket större. Och typ som så i fallet Megan Fox, alltså ser ut som såna Pamela Anderson 90-tals klot typ. Och det är ju väldigt så hysch-hysch om allt det där.
Mm.
Alltså det är en sån öppen hemlighet. Alla vet att alla i Hollywood opererar sig hela tiden.
Konstant.
Men ingen pratar om det.
Nej.
Har du läst Mindy Kaling's första bok?
Minns inte.
Men där, så här, hon skriver den bland annat då att så här, det som förvånade henne mest när hon blev riktigt känd var att alla i Hollywood, och då menar hon alla, har otroligt mycket löshår eller rakt av peruk.
Mm.
Hon bara, det finns inte en enda känd person som bara har sitt hår.
Mm.
Och det är väl lite som med operationer också. Alla opererar sig, så är det bara. Och frågan är om vi ska sätta en minnesflagga här.
Mm.
Alltså för det här är ett så stort ämne. Det som Kylie Jenner har gjort nu är att hon har svarat på den här TikToken. Och berättat inte bara så här, ja, jag har gjort brösten. Utan hon har skrivit så exakt hur de har gjorts, namn på kirurg. Och ja, det har väckt reaktioner.
Reaktioner.
Addison Rae vill bara avbryta med lite headphones on.
Går bra. Put your headphones on. Guess I gotta accept the pain. Need a cigarette to make me feel better. Every good thing comes my way, so I still get told up. Guess I gotta accept the pain. Need a cigarette to make me feel better. Every good thing comes my way, so I put my headphones on. Listen to my favorite song.
Headphones on med Addison Rae här i morgonpasset i P3. Klockan har blivit 7:30. Det betyder att Matilda Ronge ska ge oss senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod Matilda.
Tack. USA förbjuder medborgare i 12 länder att resa in i landet, bland annat från Iran, Somalia, Eritrea, Haiti och Afghanistan. Företaget bakom porrsajten Pornhub har blockat alla franska användare från att komma åt sajten, och det i protest mot en lag om att användarna måste verifiera sin identitet på något sätt. Skådisen Will Ferrells Eurovision-film The Story of Fire Saga från 2020 blir musikal, det rapporterar Deadline. Och nu om kampen om tv-soffan mellan SVT och TV4.
Jerry, 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 Jerry.
Ja, har ni hängt med i det här?
Nej. Det är drama och bråk.
Ja, på ett sätt. Eller det är rätt tjafsig stämning i alla fall, verkar det som. Mellan SVT och TV4 har det varit de senaste dagarna. Och anledningen är SVTs nya förkvällssatsning.
Ajajaj.
Ja, för från och med nästa år så planerar de en tv-show, kan man väl säga, då, som ska gå mellan klockan 4 och 7:30 på kvällen.
Alltså gamla god kväll. Väl.
Ja, precis. Det ska liksom ta avstamp i god kväll på något sätt. Och om jag har förstått det hela rätt så är tanken liksom att det ska sändas från en studio i Stockholm, och då har man utgått från förkvällsprogram de redan har, som god kväll och Fråga doktorn och Sverige idag och sådär. Men förnya det lite typ. Och så ska det vara lite nyheter från lokalredaktionerna också. Något i den stilen i alla fall. Kul med något nytt, kanske vissa tycker. Men den här nyheten har alltså inte tagits emot superbra hos TV4. För
vi har patent på tv-program som sänds live lite sådär på förkvällen.
Ja, eller snarare än så. Det här luktar rip-off på vårat flaggskepp Efter Fem.
Det stinker, det låter rip-off enligt dem.
Ja, men det finns något TV4-eskt över det. Det får man ju ändå säga till deras försvar.
Ja. Ja, men det är lite det de är inne på. Och för Efter Fem går ju mellan 5 och 7. Och häromdagen då gick 2 TV4-bossar, vdn och programdirektören, ut i en debattartikel på DN och sa att satsningen låter skamlöst lik deras show. Och de hävdar också att SVT-chefer varit på studiebesök hos dem på TV4.
Säg att det inte är så. De har värmt upp nachos. Alltså.
Ja, men TV4-cheferna är så. Ja, vi brukar ha en öppen dialog och samarbeta bra i många frågor. Men tanken från vår sida var nog inte att de skulle försöka göra det vi gör. Sick burn ändå. Mm. Och de ifrågasätter också, nu citerar jag här, om det är rimligt att SVT ska lägga så mycket kraft och resurser på att göra det som TV4, dagstidningar och lokalpressen redan gör. Och de menar också att TV4 och SVT inte tävlar på samma villkor och är typ så. Ja, SVT är ju public service och de får ett uppdrag och en budget. Den lyxen har inte vi kommersiella. Vi kan inte lita på att vi får några pengar, utan vi måste lita på annonsörer och så vidare. Och de tycker inte heller att det här argumentet om att god kväll redan sänds på den tiden håller. För de menar att det SVT planerar nu, det är liksom något helt annat. De ska sända live i 3,5 timme rakt mot Efter Fem.
Ja, men det finns ju, det här är jag inte så jätteinsatt i liksom public service-lagstiftningen eller vad man ska kalla det. Men det är ju lite känsligt det där när public service gör saker som, alltså, ja, men till exempel om Sveriges Radio publicerar väldigt mycket rörlig bild, så kan det finnas här problemet. Vad är Sveriges Radios uppdrag? Jo, det är att göra radio. Hur mycket liksom faktiska videoklipp ska vi... Jag har inte koll på det, men ni fattar vad jag menar.
Eller
text. Liksom. Är vi en nättidning eller ska vi ju faktiskt göra radio? Alltså, man har ju ändå någon sorts liksom lite uppdrag när man är skattefinansierad eller bidrags eller vad heter det?
Ja, och det är lite det de här cheferna trycker på också, att det som kom fram i regeringens nya förslag om public service och att SVT ska ta hänsyn till kommersiella mediers villkor och sådär. Men vad säger SVT då, kanske ni undrar? Ja. De vill inte vara sämre, så deras programdirektör och nyhetsdirektör har också skrivit en debattartikel i DN. Och de skriver att TV4 verkar vilja ta patent på livesänd sällskaps-TV. Och de fattar liksom, skriver de, att TV4 har utmaningar, men menar att SVTs uppdrag är att vara för hela svenska folket och man ska ha en stor bredd och variation av program. Och de säger också så här: vårat uppdrag är inte att bara producera program som TV4 tycker är lämpliga för public service. Skulle inte tåla. Men de säger också att de inte tror att TV4 behöver vara så oroliga och menar att det kommer bli olika utbud, och de tror att publiken uppskattar det.
Ja, jag tycker det här är spännande.
Ja, det är det faktiskt.
Jerry.
Men det känns som att förkväll aktuellt program, men efter fem, det, är liksom, det känns som att det är en publik.
Ja, det är det.
Och SVTs den här satsningen skulle vara en annan publik. Men vad vet jag?
Alltså, vad vet vi?
Det känns ju som att SVT ändå... Alltså, så här, jag tycker ju att morgonstudion heter det väl, va?
Mm.
Det är ju liksom alltså, lite glassigare, lite snyggare, lite mer liksom, nyhetsmorgon-esk än hur SVT såg ut för 15 år sedan kanske.
Ja, så är det ju. Alltså det var ju en tydlig omgärning. Ja.
TV4-fieringen av SVT.
Fortgår. Det var också någon sån liten gliring i den här debattartikeln från Fyran om att säga, ska ni börja sända Nyhetsdagen också?
Ja, exakt.
Också?
Ska ni göra som oss och förlänga morgonstudion och så vidare?
Men var inte så bra då, TV4.
Nej, men verkligen. Alltså var inte så snygga, var inte så bra.
Var inte så snygga och bra, så kanske ni slipper bli ripped off.
Tusen tack, Matilda.
Tack.
Här kommer sommaren som ett brev från andra sidan och kallar på mig. Jag ser syrenen blomma och glada fyllor, nya ler. De märker inte mig. Titta tills du ser allt som här framför dig. Det bara tar, fyller ögonen, men det händer ingenting överallt den där
Oåtkomlig terra, morgonpasset i P3 med Linnea och Magge.
Åter till tuttarna.
Åter till tutteri, tuttera. Det hade kommit ett DM, ska vi se här, som lyder: din fröjd att slå på morgonpasset och det första man hör i Magge säga: låt mig ta fram tuttarna nu.
Något
i den stilen. Nej, men Kylie Jenners tuttar då. Hon har som sagt svarat på en TikTok som efterfrågar exakt information i detalj om hur och var hon har gjort sina bröst. Och hon svarar i den milda grad, alltså antal, alltså så här, hur mycket silikon, hur...
Jag har kommentaren här.
Ja, vill du läsa den?
445cc, moderate profile, half under the muscle, silicone, Garth Fisher, hope this helps, lol. Alltså det är verkligen så ett recept typ.
Det är ett recept.
Ett tuttrecept.
Som, där skulle man kunna ta alltså, så
till. Med sig till en plastikkirurg och bara gör så här.
Ja, och det är väldigt, väldigt intressant. Jag såg den här, hon nämner ju också kirurgen, vilket också är lite banbrytande. För det är alltid så annars att folk är så här, oh my god, undrar vem som... Typ så, God bless Kim Kardashian surgeon. Mm. Eller liksom, den som har gjort Kris Jenners senaste ansiktslyft, undrar vem det är. Mm. Att man skulle vilja boka en tid och så. Kirurgen skriver så här på sin Insta: det här är så töntigt så att jag vet inte var jag ska ta vägen. Mm. Alltså, I'm honored to be acknowledged by Kylie. Her kind post was unexpected but truly appreciated. Och sen fortsätter han med så här: patient confidentiality has always been the foundation of my practice. Alltså typ en sån, typ när någon ska kanske annonsa att de ska typ så här lägga ner sin karriär eller liknande. Alltså det är väldigt så högtidlig ton i flödet på Instagram, och det här verkar betyda oerhört mycket för honom. Mm. Och kommentarerna rasar ju in då, bland annat från Kris Jenner: Garth, you are such a superstar class act.
Och jag det är som att man vill bara elda upp sig själv. Känner jag.
Exakt.
Jag vill elda upp mig själv.
Jag tror faktiskt att det här var min gräns.
Här gick den.
Jag trodde inte att jag hade en gräns vad gäller liksom beauty, Hollywood, de här Kardashian-kvinnorna. Jag känner att det här är någonting, det här är för mycket för att hantera. Så här vill inte jag att det ska vara.
Men vad är motsatsen då? Alltså det som har hänt då i det här potentiella paradigmskiftet.
Ja, det får man säga.
För det var det också som jag såg det här på Diet Prada, som väl är någon sorts som konto som bevakar
populärkultur.
Kylie Jenner gets real about her boob job. Is that the new celebrity flex? Uh-huh. Alltså, är det här liksom en grej nu att så här, de är väldigt öppna med all typ av skönhetsingrepp de gör? Är det för att vi vill någonstans att de ska skämmas lite över det? Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Liksom jag vill ju det. Jag tycker man ska skämmas över det.
Ja, men det är ju någonting dubbelt med det där, som den ständiga diskussionen om att det är min kropp, jag får göra vad jag vill. Att så här, shama en kvinna som har gjort ett boobjobb, det är liksom, det är då dubbelbestraffning. För att hon har gjort ett boobjobb för att så här, samhällets förväntningar på hur man ska se ut. Ja. Att man är liksom inte nöjd med hur man ser ut, man är ledsen över sin kropp, man är inte, alltså så här, man är liksom på det sättet ett offer. Och att då också bli kritiserad för att man försöker rätta sig i det ledet blir ju då någon sorts dubbelbestraffning. Men det är också så här, normaliseringen av det totalt icke-problematiska i att bara så här förändra sin kropp.
Jag vet inte, alltså jag var faktiskt i, jag tror att det här handlar kanske om, för min del då, varför jag tycker att det här är då någon form av gräns liksom, handlar väl om min ålder då. Jag gillar inte utvecklingen för våra barn. Alltså jag var i en oerhört populär sminkbutik igår, och jag är ju då 40 år snart. Det är väl ingen
Inte
för att skryta. Men går in där med ett mission. Jag ska köpa en bronzer. Och det är alltså 40 stycken 10-åringar plus jag då. Och några mammor som är där inne. Och jag bara känner att så här, jag vill inte att 10-åringar ska tro att man ska gå till de här butikerna och köpa smink. Jag vill heller inte att så 18-åringar ska ha ett recept på
tuttar
som de kan gå till en kirurg och tro att det är helt normalt och att det är bra och att så här,
det är väl samma sak som att jag har oerhört svårt för folk som lägger upp hur de går ner i vikt. Alltså, oavsett deras egna anledning. Jag har jättesvårt för det, för att det kan så här, trigga, inspirera. Det kan leda till liksom, psykisk ohälsa, jada jada. Det här med liksom, hederligt vuxenansvar. Jag tror att jag har blivit liksom, gammal och stel och tråkig och ja, pryd. Typ. Mm.
Det är som att så här, det här med att göra tuttoperationer, det gör vi för att det är som det är bara.
Det är som det är.
Är det ain't good? Alltså om man tittar ovanifrån.
Ja, ja.
Men det är som det är.
Vi är bara människor.
Typ.
Ja. Nej, men jag tror
We're just trying to live our lives.
Och försöka ha snygga tuttar while we're at it.
Ja.
Alltså, och det är inte helt lätt.
Nej.
Det är ganska lätt för mig.
Ja, du har ju verkligen 10 poängs hylla. Men oss andra.
Men de kommer ju snart behöva
snurpas åt lite.
Ja. Enjoy your life, Romy, här i morgonpasset i P3.
Margrethe, du rasar vidare.
Jag är rasande.
Jag älskar när du rasar.
Det är liksom inte ofta, känner jag. Eller?
Nu blir det två på raken.
Jag är tok sur på Mauri och Morberg.
Du utvecklar.
Nej, jag orkar fan inte mycket mer. Alltså, när Mauri och Morberg skulle ut på sin resa i det här programmet på TV4, så, men det minns vi alla, Morberg hoppade av. Det var liksom
mid-season.
Mid-season i stor dramatik. Mm. Alltså, alla försäkrade oss om att nej, 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 det här är inget PR-trick. Detta är inte regisserat. Detta är genuina känslor. He wants out. Det är liksom, ja, det är slut mellan Mauri och Morberg. Mm. Till den milda grad att Mauri fick i panik ringa Persbrandt och Carola och fortsätta programmet.
Har du sett de avsnitten?
Inte med Persbrandt och Carola, för att jag måste ha några principer som människa, och det är att jag, när jag blir sur på något, så måste jag ta min hand ifrån det.
Jag förstår.
Med all respekt till de inblandade vill jag säga. Mm. Älskar Mauri. Mm. Eller? Efter jo. Det här.
Jo, men det gör man ju.
Ja.
Jag älskar också Morberg på någon nivå.
Ja, men det är klart man gör. Mm. Och så, respekt till att ni gör er grej och sådär. Mm. Ja, Morberg är ju tillbaks nu till sista avsnittet.
Vad innebär det då?
Så här, jag läser här. Per Morberg återvänder efter avhoppet, har ångrat sig.
Vad har ångrat sig?
Per Morberg gjorde 3 avsnitt innan han hoppade av Mauri och Morberg på en liten resa, men nu återvänder han till programmet för en sista resa. Ja, men han är tillbaks då, helt enkelt. Mm. Och jag kan känna att så här, jag gillar inte det.
Nej.
Jag tycker, har man hoppat av,
du vill ha tydlighet.
Jag måste få lite tydlighet i mina underhållningsprogram. Mm. Alltså, det är det minsta man får begära.
Man vill ju veta om var allting inspelat när första avhoppet skedde. Så måste det ju vara.
Så måste det ju vara.
Så de har ju då vetat det här hela
tiden. Ja.
Mm.
Det gör mig väldigt arg. Mm. För de har ju inte direkt sagt det i kommuniken. Alltså att så här, han hoppade av och vi fick ringa in några vikarier, men oroar inte att han kommer tillbaka. Mm. Jag tycker det är orent, jag tycker det är fasansfullt, jag tycker det är svekfullt. Jag gillar inte det, jag är arg, jag är besviken.
Dolkarna i ryggen sitter djupt.
Men jag vill ha rent i underhållning. Jag vill ha så, ja, Filip och Fredrik. Jag vill inte ha Filip och Erik liksom.
Nej.
Alltså i några avsnitt för att någon hoppade av. Utan man ska löpa linan ut. Mm.
Säger Morgonpasset som flärpar fram och tillbaka. Någon är ledig, ja. Någon hoppar in för någon annan.
Men det ligger faktiskt på dig och David. Alltså för, ja. Om jag ska
verkligen,
vara,
det ligger
alltså,
verkligen på oss.
Jag menar, jag så.
Ja, men det, verkligen, du ska, ingen skugga någonsin.
Nej,
ska falla
på mig.
Nej, absolut inte.
Men du fattar vad jag menar.
Ja, men jag förstår.
Hur känner du?
Ja, men lite grann om jag ska vara ärlig. Men jag älskar när du rasar. Det gör jag ju verkligen. Men plus att jag tycker att Morberg är ju alltså, strålande i TV.
Ja, det.
Jag kände lite att han alltså, jag tror att han är säkert omöjlig att ha att göra med på massa olika sätt.
Mm.
Känslan när man ser honom i TV. Liksom.
Spontant.
Men jag tycker ändå att han liksom på något sätt... För jag är ju besatt av Mauri. Så som många. Jag älskar ju honom. Jag tycker att han har ett helt unikt sätt att ta alla typer av personligheter och alla situationer.
Du
vet, bara...
han är halvislänning.
Jag vet.
Vill bara skynda.
Ja. men jag tycker det är kul att se när han liksom går igång på någonting och Per Morberg är så... Varför måste du vara så här? Varför måste du ta i allting som händer? Vi behöver inte hålla på så här. Det var som att det var lite som Mauri undressed.
Mm.
Och jag menar inte på ett sexuellt plan, utan bara så. Det var som att få se Mauri genom Per Morbergs ögon var något nytt för mig.
Jag gillar ju också det här med alltså så Mauri, är han generation Z? Jag
vet inte.
Vi låtsas som det. Han är ju på det sättet som många Z är, alltså att de konstant kommenterar allting som pågår.
Mm.
Har du tänkt på det? Alltså en person som är äldre än oss går inte runt och säger så här, åh, gud, jag har så ont i huvudet, så här, finns det något kaffe? Åh, en gång när det inte fanns något. Alltså så här, de hela tiden live kommenterar ja. Sitt liv, sitt mående, sina tankar i liksom en stridström. Alltså det går inte att gå liksom en promenad med en person under 40 utan att det live kommenteras exakt hur den mår i alla minuter liksom. Och jag är lite så, alltså jag kan känna att jag tenderar att live kommentera så, åh, jag har ont i huvudet idag, eller alltså, så.
Jag har börjat äta så mycket kimchi och det är jättebra för mig med mjölksidan, men sämre med kryddan.
Nu ska jag gå och ta en kvarg.
det är verkligen
nu ska jag gå och kissa. Ja, men folk som är äldre, alltså så Morberg-generationen, de kommenterar inte någonting. Alltså de pratar, de säger vad de vill säga, men de live-kommenterar inte sig själva.
Oj, satt i halsen. Hjälp. Vad tänker du om kombinationen Mauri Hermundsson och Björn Hellberg i det här nya underhållningsprogrammet då? Har du läst om det?
Ja, jag gillar inte det heller.
Varför det?
Nej, men jag bara, alltså.
Nu är det här Sveriges dummaste program eller vad det heter.
Tycker det är sjukt att de inte har ringt mig.
Du och Björn Hellberg eller du och Mauri?
Nej, alltså att jag ska vara en av de dummaste. Alltså.
Ja. Ja, det är konstigt.
Eller hur?
Tänk på mig när du gråter, för mina tårar föll aldrig för dig. Jag minns det som förlåten, fastän att det aldrig ordnar sig. Lite synd om dig ändå, för det var du som lät mig gå. Jag är bäst i hela staden, du är den som ingen kan namnet på. Jag förstår nu hur det var, du är svagare än jag. Du har mitt namn på dina läppar, vet att jag är svår att släppa taget från. Jag förstår nu hur det var, du är svagare än jag. Att jag var fel, det är var.
Svagare än jag, Ida Lova här i morgonpasset i P3.
Oh,
Back on 74 med Jungle här i morgonpasset i P3. Och klockan är en minut över åtta. Det betyder att Matilda ska ge oss senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
Tack,
Matilda.
Margret. USA förbjuder nu medborgare i 12 länder att resa in i landet, bland annat från Iran, Somalia, Eritrea, Haiti och Afghanistan. Och medborgare från 7 länder till begränsas i att kunna resa till USA. Och det gäller bland annat Kuba och Venezuela. Och vissa av länderna, men inte alla, fanns med på listan över länder med inreseförbud under Trumps första mandatperiod. En tjej i 20-årsåldern knivskars utomhus i Lysekil strax efter midnatt och tjejen togs till sjukhus med ambulans med oklara skador och en kille i samma ålder greps vid platsen och har anhållits av åklagare. Det är enligt polisen som har inlett en förundersökning om mordförsök och övergrepp i rättssak. Och vi ska tillbaka till USA, för deras regering har stoppat alla internationella studenter från att söka visum. Och det är något som skapar frustration bland svenska studenter. Det berättar Gustav Göransson som pluggar samhällsplanering vid Lunds universitet och ska gå på University of California i höst.
De som ska iväg på utbyte är både nervösa, stressade och lite pressade av det faktumet att de inte vet vad som gäller just nu.
Det var i förra veckan som USAs utrikesdepartement beordrade ambassaderna att pausa alla studentvisumansökningar medan de förbereder en utökad granskning av studenternas sociala medier. Och beslutet motiveras med att man vill säkerställa att ingen av de sökande utgör en säkerhetsrisk för USA. Och enligt Gustav Göransson vågar många studenter nu inte säga vad de tycker och tänker på sociala medier.
Med tanke på de resurser, den tid man har lagt, allting ifrån att bara ha hittat boende och lagt pengar på det till att ha spenderat flera år på att kanske fixa upp de betygen man har för att kunna komma iväg på det här utbytet, gör att man inte riktigt vågar uttrycka sig.
Men Gustav Göransson känner sig ändå hoppfull över att de flesta kommer att få sina visum klara i tid.
Men självklart så är ingenting säkert om man är beredd på att stanna hemma istället.
Jaha.
Hej. Jag är jätteirriterad.
Okej. Nu får vi en Linnea rant efter lite musik. Mm. Tack ska du ha, Matilda.
Tack, tack. Vi är P3.
There's someone out there who remembers how you looked at me. Although it's hard to recall and even harder to believe, you loved me like a fool, didn't you? Goodbye, little Elle. I hope there's someone out there who tries to win your love tonight. I know it's hard to recall and even harder to believe. Like a fool, like a fool, didn't you? Writing was yours, and you loved me like a fool.
You loved me like a fool. Studsy och Amanda Bergman här i morgonpasset i P3.
Ja, jag rasar över dropshipping.
Vet du? Jag har aldrig fattat vad det är.
Men jag tror jag vet vad det är.
Okay.
Och jag tycker att jag blir utsatt för det hela tiden.
Säg.
Det handlar om att jag får upp massa reklam i mina flöden, as much as the next guy. Och mina algoritmer har verkligen så här nailat vad jag gillar. Alltså verkligen. Men det har kommit till min kännedom då att så här, då går jag in på de här konstiga så här, ja, men det är någon svensk sajt som säljer smycken eller någon svensk sajt som säljer kläder eller någonting i den stilen, och jag bara, gud vad fin, eller något så här, om man ska köpa en present så bara, fan vilken fin så här ljusstake eller vas eller vad det nu kan vara så här.
Säga vad man vill om algoritmerna, men de ger en vad man vill ha.
Det får man verkligen säga. Nej, men då har jag liksom börjat nu att jag misstänker allt.
Mm.
För dropshipping. Jag ska komma till vad det är och så. Men det jag gör då, det är att jag tar en skärmdump och så gör jag en image search.
Okej, du kör som MTV-showen Catfish.
Ja, alltså att man kan ju söka på bilder.
Yeah.
Att man liksom lägger upp en bild och då hittar Google var någonstans på internet den här saken finns, eller den hittar liknande saker eller sådär. Och väldigt, väldigt ofta så är det ju då AliExpress.
Temu.
Shein.
Wish.
Wish. Alltså det är liksom, det är ju då, vet du att det heter Temu?
Temu?
Ja.
Du driver?
Nej. Vi hade Kina-korren med oss i häromveckan.
Ja.
Och hon bara, och det är ju som sajter som Temu.
Mm-hmm.
Det heter det på...
Varför skriver man Temu då?
Ja, men det uttalas Temu. På
Temu.
Temu. Nej, men och det här är ju ett vanligt fenomen, för att de här sajterna har ju såklart ganska låg status med alla rapporter om all arbetsvillkor, miljöpåverkan, att det kan finnas gifter i såna
PFAS.
Kläder, PFAS, alltså såna här grejer. Och det som händer då, det är att svenska företag, jag vet inte exakt hur det här funkar, men det är att de liksom bara är som en mellanhand som ser lite mer svensk och seriös ut.
Mm.
Men egentligen det du beställer, det är från de här
från
Kina. Ja. Och väldigt ofta tar de
jag
också...
Jag vet inte, David har funderat på att han skulle börja med dropshipping.
Ja, ja. Men det tror jag kallas för dropshipping. Alltså att det ser ut, det är liksom bara en fasad.
Så man får betalt då från de sajterna för att vara en som en svensk...
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Varför skulle man göra det?
Men jag tänker på det också, jag var på en marknad i Provence förra året. Och då var jag på en tjej som stod och hade ett stånd med...